Ja, vi börjar vårt studium som vi brukar göra med att förenas i bön. Bön om andens ledning och kraft. I Jesu namn. Käre Herre, kom du med ditt ord ikväll till oss. Så som Stefanus mäktade predika ordet just innan han skulle avrättas. Med glädje och frimodighet. Precis framför sina bödlar. Kom och ge oss ett besked om att det här ordet är lika kraftigt också idag. Och hjälp oss att vara beredda att stå fasta vid ditt ord om vi skulle råka ut för det. Att också vi blir hånade och till och med trakasserade och kanske dödade för ditt ord. Och vi får lita på att du kommer med kraften i den stunden det blir nödvändigt. Du har ju också lovat att du ska ge oss de ord som vi behöver om vi dras inför domstolar. Så som Stefanus fick de ord som blev ett kraftigt vittnesbörd för dig. Tack för att du är med oss. Du har gett oss anden. Anden i ordet. Du har gett oss anden i vårt dop. Och nu ber vi att du ger oss anden också. Det ord som jag ska säga ikväll. Så att samma kraft finns där som det fanns en gång, var en gång för länge sedan. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Då har vi kommit fram till Apostlagärningarna 7 från 20 versen. Förra gången så såg vi hur man valde ut 7 församlingstjänare och hur Stefanus greps och ställdes inför stora rådet och hur han då sen började försvara sig mot anklagelsen att han har talat mot Mose, mot lagen, mot templet. Och vi har sett att när han talar om Abraham så är det precis allt annat än att han har talat emot folket och alltså mot förbundet. Sen kommer vi fram till 20 versen där Mose kommer i centrum och han är i centrum ganska långt ända till vers 43. Även om det inte är någon ny indelning i folkbibeln så är det i alla fall en avsevärd ny sak, för då kommer vi till behandlingen av templet, och templet var ju också ett sånt föremål eller ett objekt för Stefanus angreppen mot Stefanus, att han talar emot templet. Och så ska vi också se sen hur han inte väljer sina ord för att kunna komma enklast möjligt undan, utan han talar i klartext fastän det leder till hans död. Nåja, från 20 versen. Vid den tiden föddes Mose och han var ett mycket vackert barn. Under 3 månader köttes han i sin fars familj. Och då han sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i egyptiernas hela visdom och han var mäktig i ord och gärningar. Berättelsen finns ju i andra Moseboks andra kapitel, de 10 första verserna. Hur det underbara hur Mose då, efter att inte kunna döljas längre, då farao hade befallt att alla judiska pojkar skulle dödas. Så då var man tvungen att lägga ut honom i en korg på Nilen. Och så ledde Gud det så fantastiskt att faraos dotter adoptera Mose. Av de här orden, han var ett mycket vackert barn, så kanske man inte riktigt förstår vad som är avsikten egentligen. Man tänker kanske på det yttre att han var välväxt och han hade 10 fingrar och 10 tår och allt det här andra. Men grundtexten antyder att det var Gud som var med honom. Det finns en hänvisning till Guds välsignelse, Guds nåd över honom i de här orden. Grekiskan uttrycker det på det sättet att han var vacker inför Gud. Och det här har Karl XII:s bibel spara och översätter. Han var gudtäcker. Gudtäcker. Täck inför Gud. Nåja, det här att faraos dotter nu adopterar Mose, det kan ju verkligen ses som en ironi. Det var Guds egen ironi. Nu håller farao på och förstör det här folket, Israels folk. Och så blir den pojke som ska befria Israel förd in i faraos hov, uppfostras där. Verkligen märkligt. Vi kan tänka på att Jesus också var nära döden som spädbarn. Herodes ville ju komma åt honom. Men han fick genom en dröm till Josef möjlighet att fly. Och Mose han blev skonad på ett mycket märkligt sätt genom att faraos dotter tog honom som adoptivson. Och så heter det om honom att han blev undervisad i egyptiernas hela visdom. Här ger Stefanus en komplettering till berättelsen i Andra Mosebok 2. För där står det inget om på vilka sätt Mose blev uppfostrad i egyptiernas visdom. Och när han säger på det här sättet så är det ju svårt att förstå de som anklagar honom för att tala emot Mose. För han är ju, han upphöjer ju Mose, verkligen. Han var mäktig i ord och gärningar. Det ska vi jämföra med att Mose sa när Gud kallade honom: jag är ingen talför man. Nå, ändå var han mäktig i ord och gärningar. Och det visar ju att det var Gud som gjorde de gärningarna. Det var Gud som gav honom orden som då också speciellt talades genom Aaron, som var Moses språkrör. Och det är precis det som det handlar om i det här när Gud kallar Mose, då sa han: vem är det som har gett människan munnen? Och så lovar han att han själv ska lägga orden i hans mun. Och så ska Mose tala till Aaron och Aaron ska tala till farao. Och till folket också, första hand. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev illa behandlad och han tog honom i försvar och hämnades genom att slå ihjäl egyptiern. Det här är då ett sammandrag av 11 verser, Andra Mosebok 2 från 11 till 22 versen. Mose hade ju här inte ännu fått någon direkt kallelse från Gud att leda sitt folk, men på något sätt hade han tydligen en uppfattning om att han skulle befria sitt folk. Han hade fått en särskild uppgift av Gud. Men han hanterade den här uppgiften felaktigt. Han behövde antagligen ta sig en bra bit på väg, även om faraos residensstad sannolikt nå nära Gosen. Men ändå så måste han ta sig en bit till israeliterna för att se till sitt folk. Han skulle besöka sina bröder, Israels barn. Han hade nog kommit upp i mogen ålder, 40 år. Det är ju en intressant sak att Mose, han har ett liv som är delat in i tre delar. 40 plus 40 plus 40. Först den här 40-åriga uppfostran tiden hos farao. Sen 40 år som herde hos Jetro i Midjan. Och sen 40 år i öknen. Han trodde, eller han visste likväl, vi vet inte på vilken grund han visste att Israels folk var hans folk. Möjligen hade faraos dotter, hans adoptivmor, berättade för honom. Och att han nu känner sitt folk som sitt eget folk, det måste också betyda, och det ser vi ju också av hans senare verksamhet, att han har uppfostrats till Guds fruktan, till Israels tro. Hur det skedde vid faraos hov, så det får vi inte veta. Det kan ju hända att han hade ju sin egen mor som amma under sina första år, kanske, vi vet inte hur länge, och hon kunde säkert undervisa honom, men vi vet egentligen väldigt lite om det här. Så ser Mose då hur en av dem blev illa behandlad. Och han tog honom i försvar och så slog han ihjäl egyptiern som behandlade honom illa. Mose var tydligen inte enbart saktmodig, för det står om honom på andra ställen att Mose var mycket saktmodig. Men inte tillräckligt för att inte göra något ingrepp här. Han tog saken i egna händer och så begick han mord. Men det här hade ju Gud inte kallat honom till. Och det visar att Mose ännu inte var mogen att ta ansvar för sitt folk. Han behövde fostras. Och nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde det inte. Det finns en förebråelse här mot Israels folk. Mose trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem, men det gjorde de inte. Det finns insprängt redan här, och det fanns ju också tidigare när det var frågan om Josef och hans bröder, så finns det den här motsättningen mellan Guds kallelse av sin utvalda, sin ledare, sin representant, och motståndet från israeliterna själva. Som i fråga om Josef var hans bröder som gick emot honom. Här möter Mose motstånd från de som såg vad som skedde. Han trodde att han nu skulle få en uppskattning. De skulle storma omkring honom och säga, det här är vår kung som vi behöver för att föra oss ut ur Egypten. Det kan tänkas efter den här beskrivningen att han hade en förhastad mening om att nu skulle han göra det. Nu skulle han leda sitt folk ut ur Egypten. Men han blev besviken. Nästa dag kom han på några av dem när de slogs, och han försökte få dem att bli sams. Han sa, ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade handlat orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade egyptiern igår? Det kan tänkas att Mose nu hade lämnat hovet för gott, för att han tänkte att han skulle bli folkets befriare. Och han är kvar nästa dag. Han gick dit och besöka dem och försöka liksom se hur han skulle kunna få deras erkännande. Men nästa dag efter att han hade mördat den här egyptiern så försöker han medla. Han har fortfarande den här tilltron till sig själv att han ska rädda sitt folk, han ska leda dem. Men de stöter bort honom. Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Åter ett exempel på hur israeliterna förkastar den som Gud har valt att bli ledare, befria den från slaveriet. Han blir hårt avvisad. Han hade inte Guds kallelse och nu lär han sig läxan. Stefanus har säkert en avsikt med att berätta det här. Han framställde Mose som en förebild för Jesus, som också blev förkastad av sitt folk. Mose blev också förkastad. Stefanus talar absolut inte mot Mose. Tvärtom så framhäver han hans ledarskap, även om han erkänner också indirekt att han hade förhastat sig. Han var ännu inte mogen. Nu får Mose dessutom veta att mordet har blivit känt. Och vi har i Hebreerbrevet 11 en beskrivning av det här. Vi ska återkomma till det här alldeles strax. Där Mose flyr undan kungen och där Hebreerbrevet beskriver det som en troshandling. Att det var genom tron som Mose for. Vi ska som sagt titta på det här stället, men först ser vi på vers 29. Vid de orden flydde Mose och han levde sedan som främling i Midjans land där han fick två söner. Han flyr långt bort. Det här har samband med frågan om var Israels övergång över Röda havet och berget Horeb egentligen fanns. För ett par år sedan hade Seth Erlandsson ett par föreläsningar här i Bibeln med en alternativ rutt för Israels barn där han beskrev att det var en ganska modern utredning, en forskningsrapport som visar att det är en sannolik rutt att folket har gått snabbt över Sinais norra del. Viken ner vid Eilat, en bit ner längs Akabaviken, och att de där blev instängda och gick över. Och att berget Horeb eller Sinai finns på andra sidan. Och det är just det område som heter Midjan. Då skulle Mose alltså ha också gått över hela Sinai ända på andra sidan. Och det stämmer väldigt bra med den geografi vi har från den här tiden. Därför att egyptierna behärskar hela Sinai halvön. Om Mose ville fly undan farao, bort i ett främmande land i landsflykt, för att komma undan rättvisan i Egypten, så måste han fly utanför landets gränser. Och det betyder att han då flydde ända på andra sidan Akabaviken. Och där gifte han sig med prästen Jetros dotter Sippora. Och så fick han sönerna Gersom och Eliezer. Och så stannar han där i 40 år. Egentligen är det inte konstigt. Tänk denne Mose som skulle leda sitt folk. Han skulle vara herde för en boskapsjord i 40 år. Nu hade han levt i tanken att han ska befria sitt folk. Och så frågar han sig antagligen, år efter år, ska jag fortsätta här? Är det här som är min livsuppgift? Var det inte något viktigare som Gud hade kallat honom? Varför blev han uppfostrad vid faraos hov? Hade fått en så underbar räddning från döden om han bara skulle ägna sig åt att vara herde? Det var Guds väg för honom det här. Gud har inte bråttom. Väldigt ofta i Bibeln beskrivs män som ska tas in i en uppgift med en lång, lång, lång förberedelse. Det kan också vara en förberedelse så att det dröjer länge innan de här personerna blir födda. Som det var med Isak, med Samuel. Och det här också att man förbereds under en lång tid. Josef måste ju också ha frågat sig när han var i fängelse. Vad är det för det här som Gud, det här Gud har kallat mig? Och det var det. Fast det var svårt att förstå. Nu behövde Mose träning. Och vi ska gå vidare till vers 30 och framåt. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid Sinai berg i flamman från en brinnande törnbuske. Mose förundrade sig över synen han såg, och då han gick närmare för att se efter vad det var kom Herrens röst: jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då greps Mose av fruktan och vågade inte se ditåt. Men Herren sa till honom: ta av dina sandaler, ty platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar, och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Stefanus uppehåller sig väldigt länge vid den här kallelsen. Det var oerhört viktigt. När 40 år hade gått. Sinai och berget Horeb används synonymt om samma berg. Det var en ängel som visade sig för honom. Nu kunde det lika gärna här stå ängeln. Det var Herrens ängel. Herrens ängel som är den andra personen i gudomen före hans människoblivande, Jesus. Det var han som visade sig här. Man kan också tänka sig att törnbusken som brann och som ändå inte brann upp är sin symbolik också. För Guds folk som ska luttras och fostras bland annat under den här terrorn i Egypten. Men de ska inte förgås. De ska överleva. Busken brinner inte upp. Det var ju redan märkligt att en buske brann här, mitt i öknen. Och sen var det ännu märkligare att den inte förtärdes av lågorna. Och nu berättar då ängeln vem han är. Förbundets Gud. Det är inte underligt att Mose var rädd. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det var en oerhörd stark upplevelse att höra honom tala. Men det här är också ett starkt vittnesbörd om Guds makt att Stefanus berättar om det här. Han visar på hur Gud är mäktig. Det här med ta av dina sandaler, det är ju en gammal orientalisk sed att när man kom till Guds helgedom så skulle man ta av sig skorna. Så där har det också varit bland muslimerna, fast det lär vara lite annorlunda idag. Det är väl vanligen idag så att man tar på sig någon slags galoscher ovanpå skorna. Men det här har varit en gammal vördnadsbetygelse inför den helige. Och nu talar Gud på ett mänskligt sätt. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Han har sett folkets lidande. Han har hört hur de suckar. Och han har stigit ner. Nej, det är just en sån där antropomorfism som Bibeln innehåller väldigt mycket. Att han använder ett mänskligt språk, att stiga ner. Bli en komma på mänskligt plan för att titta hur det ser ut riktigt i verkligheten. Och får han befallningen att gå till Egypten. Och Stefanus fortsätter. Här har han ju då citerat Herrens ord först, men så fortsätter han. Vers 35. Denne Mose som de förnekade när de sa: vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Återigen en anklagelse. Denne Mose som de förnekade. Honom sände Gud. Jämför med denne Jesus som ni har korsfäst och dödat. Honom har Gud gjort både till Herre och Messias, som var apostlarnas budskap. Det var ingalunda så att Stefanus talade emot Mose och förnedra honom. Inte på något vis. Och man märker av det här, alltså när man tänker på vad anklagelserna var mot honom, så kan man tänka det så att just de här sakerna som Stefanus tar fram var de som behövdes för att han skulle få kontrasten mot deras ondska att framstå så tydlig. Han kunde verkligen vederlägga dem. Det skulle inte alls ha varit samma kraft om han skulle ha sagt: ni menar att jag talar mot Mose, det gör jag inte alls. När har ni hört mig tala mot Mose? Eller: ni menar att jag talar mot templet, det gör jag inte alls. När har ni hört att jag talar mot templet? Nej. Han kommer istället med ett vittnesbörd om Guds kraft och kontrasterar det mot folkets avfall. Avfallet finns med här hela tiden. Israeliterna förkastade Mose, denne Mose som de förnekade. Honom sände Gud som ledare och befriare. Stefanus upprepar flera gånger: denne Mose, det var han, det var han, det var han. I de kommande verserna. Det syns ännu bättre i den grekiska texten. Det var väl 36 vi skulle läsa nu. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var han som sa till Israels barn: en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram, en ur era bröders krets. Det var han. Denne Mose. Stefanus drar samman uttogshistorien, alltså det som vi har i andra Mosebok 11-14, i en enda mening. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och Röda havet och i öknen under 40 år. Hela den här tiden drar han ihop till en mening. Och det här Röda havet här, så det är då det som Seth Erlandsson visar att har på hebreiska orden namnet Yam Suf, som kan betyda förintelsens hav eller sävhavet. Och då som en del då har menat, och en stark tradition menar, att de här grunda vikarna invid Egypten söder om Gosen, de bittra sjöarna som det kallas i modern tid. Men Yam Suf används normalt om Akabaviken. Och här ska vi nu läsa lite från Hebreerbrevet 11, som jag sa att vi ska återkomma till. Hebreerbrevet 11, där vi får Hebreerbrevets vittnesbörd om Moses tro. Vi har ju redan från 23 versen där i Hebreerbrevet 11 en beskrivning av hur Mose höll gömda av sina föräldrar i tron, i så att han var ett vackert barn. Och sen i tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynlige, härdade han ut. I tron firade han påsken och beströk dörrposterna med blod, för att fördärvaren inte skulle röra vid deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torrmark, men när egyptierna försökte dränktes det. Här har vi just en framställning också om det här. Om det här stora som skedde. Och Moses tro och ledarskap här. Han liksom såg den osynlige. Han hade oerhörda plågor när han försökte undervisa och leda sitt folk som var så bångstyrigt. Men han såg den osynliga och så kunde han härda ut. Det är i samma anda som Stefanus beskriver om Mose också. Det här var en mäktig tid. Mose gjorde stora under. Trodde folket på honom. De avföll ideligen. De gjorde sig en guldkalv. De knota och knorra trots att de hade fått manna från himlen och vaktlar, kött att äta. Så knota de ändå, har du fört oss hit för att vi ska dö i Egypten? Hur var det med folkets tro under den här tiden? Ja, det stod inte något bra till. Och hur var det med judarnas tro nu när Stefanus och apostlarna predikar Kristus? Månne folket nu skulle ta emot budskapet? Det är precis en parallell. Det var han som sa till Israels barn, en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram, en ur era bröders krets. Här nämner grekiskan Mose i den här versen, 37, och inte i nästa vers som vi har i folkbibelns översättning. Men det är väl gjort lite av språklig parallellism det där. Men det var han, det var Mose, det går turvis. Mose hade utlovat en profet i 5 Mosebok 18, dels i vers 15 och dels i vers 18. Där säger Mose att det ska komma en profet som är mig lik, ska Gud låta uppstå åt er. Nu säger Stefanus, Mose lovade det här, att det ska komma en profet, en ur era bröders krets. Han säger inte mera just här. Hur gick det med den profeten? Jo, judarna korsfäst honom. De visste mycket väl av apostlarnas Petrus bland annat främst undervisning tidigare. Denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias. De visste mycket väl att denna profet som Mose talar om var den Jesus som hade kommit. Eller de borde ha vetat det. De hade alla vittnesbörd. De var blinda när de såg det. Nu fick Stora rådet en ny möjlighet att falla till föga, bekänna sin synd. Men gjorde man det? Stefanus fortsätter, det var han, det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder och som tog emot levande ord för att ge till oss. Församlingen i öknen, det är ett intressant ord. Ekklesia är det grekiska ordet som betyder utkallad eller en skara som samlas för ett bestämt ändamål. Till exempel det är en folkförsamling i politisk mening som det var i Grekland. I denna församling, det var inte bara en nation, det var också en församling som samlades till gudstjänst. De var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder. Och de tog emot levande ord. Det levande ordet är märkligt nog ord på stentavlor. Det tycker man ju skulle egentligen vara döda ord som är ristade på sten. Det ord som Gud hade gett av dem själv. Men det var levande ord därför att den som håller alla dessa lagens ord ska leva genom dem. Folket ska hålla lagens ord, vilket de också lova. Allt vad Gud har sagt vill vi hålla och lyda. Det här blev en undervisning för dem också, att man inte kan hålla alla lagens ord. Och därför förde de här orden, när de fungerar rätt, förde de fram till offren och framförallt det sista definitiva offret. Jesus som dog för alla våra synder. Det är det levande och verkligen levande ordet som vi har fått. Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände sina hjärtan tillbaka till Egypten. Det var oerhört tragiskt. De vände sig bort från Mose som hade sänts av Gud. Och därmed vände de sig också bort från Gud. De ville inte. Kanske ni kommer ihåg att Jesus använde just de orden en gång. När han några dagar före sitt lidande tittar ut över Jerusalem tillsammans med sina lärjungar. Gråter över staden. Hur gärna hade jag inte velat samla er som hönan samlar sina kycklingar. Men ni har inte velat. Ni har inte velat. Våra fäder ville inte lyda honom. Det var parallellen. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. För de sa om och om igen att vi hade det så bra i Egypten. Hade vi inte köttgrytor där? Trots att de måste jobba hårt som slavar. Men det hade de glömt. Deras hjärtan var förblindade. Nu talar Stefanus igen om den här parallellen. Och vad gjorde folket? Jo, de sa till Aaron, gör oss gudar som ska gå framför oss. Det är ju vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Tänk så nedlåtande. Vi vet inte vad som har hänt den där Mose. Det där orden ska ju sägas så där just i det tonfallet. Den där Mose, ja, har vi med honom att göra. Han har lämnat där uppe på berget. Det är 40 dagar sedan han gick. Han är där ännu. Han har dött. Vad har vi med honom att göra? Gör du åt oss en ny gud som ska gå framför oss. Och det gjorde vi den tiden en kalv. Och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. Stefanus förbereder här klimax i sitt försvarstal. För fädernas förkastelse av Mose var en direkt förebild för hur rådet fällde domen över Jesus. De måste ha insett det här. De som hade anklagat honom för att tala emot Mose. Nu visar han hur Gud var med Mose medan folket avföll och förkastade honom. Precis parallellen till denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. denna kontrast. Ja, de gjorde en guldkalv och det var ett konkret exempel på folkets avfall. I Egypten hade man en kalv som avgud, det var Apis-tjuren. Och det var en modell av den som man gjorde här. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl framåt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i en öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er molokstält och guden Romfas kärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe, men jag ska föra er bortom Babylon. Det här har profeterna skrivit. Det är inte så alldeles lätt att tolka det här citatet som Stefanus citerar från Septuaginta. Det är från Amos 5, från 25 till 27. Och om man läser Amos så ser man att det avviker en del från det som vi har i Nya Testamentet. Och det beror på att Septuagintan här är ganska fri och använder vissa andra ord och uttryck. Eller så har man en annan text som man då följer. När Stefanus talar om profeternas bok så menar han 12-profetboken, alltså de små profeterna, med början från Hosea och så vidare, slutar med Malaki. Och där ingår Amos, för det här var en enda profetrulle på den här tiden. När han frågar så här då enligt Amos, bar ni väl framåt mig slaktoffer och andra offer, så blir ju svaret nej. Under de 40 åren i öknen så syndar man, man protesterar, man avföll. Och det gällde under många århundraden under Israels historia. Man om och om igen avföll och dyrkade andra gudar. Amos var verksam i början av 700-talet före Kristus, alltså lite före Jesaja. Och han förutsade den assyriska fångenskapen som de 10 nordliga stammarna hamnade i. Det var en fruktansvärd straffdom. Men det skulle hända ännu värre saker för dem som förkastar Kristus. Jag ska föra er bortom Babylon. Här har hebreiskan faktiskt bortom Damaskus. Men det skulle bli ännu värre än Babylon. På år 70 efter Kristus, när Titus förstörde Jerusalem, så blev det judiska folket kringspritt i hela världen. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen så inrättat som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne hade sett. Detta tabernakel fick våra fäder i arv, och de förde det hit under Josuas ledning när de tog landet i besittning efter de folk som Gud drev undan för dem, och där var tabernaklet fram till Davids tid. Här märker vi att det sker nu en skiftning här, att Mose har funnits med här som ledare hittills. Visserligen nämns han också i vers 44, men nu kommer blicken att fästas på tabernaklet som senare då förverkligades som ett riktigt tempel under Salomos tid. Och det här är då egentligen den tredje delen av försvarstalet. För det var den tredje anklagelsen mot Stefanus, att han talar emot templet. Nu visar Stefanus här i de närmaste verserna vad det egentliga templet är. Han visar på att det fysiska templet, det som byggdes av Salomo i Jerusalem och också tabernaklet i öknen före, det var inte väsentliga. Det väsentliga var ett sinnelag som böjde sig under Guds vilja. Det var inte det väsentliga vilket hus man hade, man kunde samlas i. Stefanus påminner om att omvända sig till Herren och följa hans ord. Det är svårt att uppbringa något förakt för templet eller tabernaklet i det som Stefanus här säger. Och kan också tänka på det att det var verkligen en lång tid som man inte hade något tempel. David önskade ju bygga ett tempel, men han fick inte. Det var först Salomo på 900-talet. Det var ungefär 500 år efter erövringen av Kanan som templet blev byggt. Under hela den där tiden förvarades förbundsarken i tabernaklet. De gånger, ut med undantag av det när filisterna hade fört iväg det. För att det hamnar ju på väldigt onda vägar också. När Stefanus på det här sättet berättar om de yttre händelserna, så då gör han det för att visa på att det var det yttre tabernaklet som folkets ledare tänkte på när de sa att Stefanus talar emot templet. Eller det var det yttre templet. På samma sätt hade man ju också fört fram anklagelsen mot Jesus. Att Jesus har sagt att han ska riva ner det här templet och på 3 dagar bygga upp det igen. Och då talar han om sin kroppstempel, säger Johannes. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller varför en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Så avslutar Stefanus den tredje delen av sitt försvar. Det här att David bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud, det omtalas i andra Samuelsboken 7. Det är ett av de viktigaste kapitlerna i Gamla Testamentet. För där är det som Natan kommer till honom och säger att det är inte han som ska bygga templet utan det är hans son. Och där finns det två tillfällen när det här går i fullbordan. Det första är att Salomo bygger templet. Och det andra är att det riktiga templet ska byggas av den som Hesekiel kallar David, nämligen Jesus, Messias. Det är det sanna tempelbygget. Salomos tempelbygge beskrivs väldigt utförligt i första kungaboken 6. Och så finns det också en vers i 20 versen där. Det beskrivs då hur man tar det här i bruk. Och det sker ju en stor fest kring det här. Och Salomo, han var medveten om att Gud inte bor i hus som är byggda av människor. Det här citatet, det är från Jesaja 66. Himlen är min tron och så vidare. Gud behöver ingalunda templet. Han behöver det inte som sin fotpall. Gud behöver troende och lydiga hjärtan. Templet hade en funktion som böneplats och offerplats. Men folket var avfälligt och de gjorde inte den gudstjänst med i anda och sanning som Gud hade föreskrivit att de ska göra. Därför var Gud tvungen att förstöra detta härliga tempel som Salomo byggde. Det fick inte stå ens i 400 år efter det att Salomo hade byggt det. När Jesus hade fullbordat sin offertjänst, så det behövdes templet inte mer. Och så därför revs också det andra templet. Har inte min hand gjort allt detta, säger Stefanus. Eller Gud genom Stefanus. Och vi hittar inte här heller någon kritik av templet. Utan Stefanus upphöjer Gud. Hans majestät. Det är de skriftlärda och saduceerna som har gjort templet till en formell gudstjänstplats utan att hjärtan var med. Och det var lika med avgudadyrkan. Stefanus visar på den rätta bakgrunden till tempeltjänsten och därför så får han också framhävt det rätta bruket och han får också framhävt missbruket när man då har templet bara som en yttre boning. Utan att man tillber i anda och sanning. Guds ära skulle vara i centrum. Och det var långt ifrån så. På den tid när Stefanus uttalade de här domarna. Nu har alltså Stefanus då hållit sitt försvarstal. Där han talar om Abraham och Mose och templet. Och nu kommer det då kommer klimax i hans försvarstal som samtidigt är. Hans anklagelse, hårda lagord. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den heliga ande, ni som era fäder. Jag har försökt tänka er hur det lät. De stora rådet hade hört den här långa utredningen. Och de förstod parallellen. De borde ha förstått den. Så kommer då Stefanus och säger, hårdnackade är ni. De är lika hårda som deras fäder. Och det som han har gett exempel på. Och oomskurna, hur kan han säga så? Oomskurna till hjärta och öron. Lägg märke till att de oomskurna, det var hedningarna. När han säger att de var oomskurna till sina hjärtan så var det liktydigt med att säga att de var hedningar. Han säger, ni är inte alls bättre än hedningarna. Ni är egentligen inte Abrahams barn. Och deras öron var förstockade. I Jeremia 6:10 säger Jeremia att folkets öron är oomskurna. Det heter nog i vår översättning. Folkets öron är tillslutna. Och Jeremia 9:26 säger han att hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Så kan jag ännu nämna Jesaja 63. Där två verser speciellt, vi hinner inte slå upp dem. Verserna 9 och 10. Jesaja 63, 9 och 10. Är en koncis beskrivning av Israels folk. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar. Men inte hållit den. Svaret var förstås nej. Ni har förföljt alla profeter. Samma sak sa Jesus till de skriftlärda. Över er ska komma allt blod från Abels blod till den rättfärdige Zakarias blod. Det börjar vara dags att sluta. Jag skulle kunna haft lite att dricka, men att jag har inte något med sig. Det är alltså en väldigt stark parallell mellan det som Jesus anklagar Sadduceerna och de skriftlärda Matteus 23 och det som Stefanus säger här. Det slutar lika för dem båda två. Stefanus anklagar rådet för att ha mördat den rättfärdige, alltså Messias. Och det här som Stefanus har gått igenom, ända från Abraham via Mose och till tabernaklet, det vittnar om folkets hårdhet och det är en mycket exakt parallell. Det är otroligt starka saker som Stefanus säger här. Det här ordet i vers 53, ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den, det påminner om Paulus ord i Galaterbrevet 3:19. För där säger han att lagen utfärdades genom änglar. Här sägs att änglarna förmedlade lagen, men i Galaterbrevet är det Mose som är medlare, så det är lite avvikande. Så kommer då domen, utan rättegång vidare, och det kommer bara en pöbels angrepp. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tända mot Stefanus. Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Det var en för hård anklagelse det här. Det avbryter ännu inte Stefanus. Han får ännu fortsätta att säga några ord. Men det är så upprörda att det är alldeles klart vilken deras dom blir. Men Stefanus får en särskild syn. Han får se Guds härlighet och Jesus som står på Guds högra sida. Jesus har stigit upp. Det brukar ju annars heta att han sitter på Guds högra sida. Så heter det ju trosbekännelsen. Jesus har stigit upp, beredd, färdig, ta emot Stefanus. Det är en mäktig detalj. Och det här gav honom kraft och mod att stå fast ända till slutet. Och så berättar han. Han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Och det här väcker ju en ännu större ilska. För stora rådet vet min sann vad Daniel har sagt om människosonen som kommer på himlens skyar och som har fått all makt. Och de vet också vad Jesus sa när han förhördes inför stora rådet. Då sa han, här efter ska ni se människosonen komma på himlens skyar. Här har vi en beskrivning av honom som de har korsfäst och dödat men som Gud har uppväckt. Och de har framför sig ett vittne som nu fullgör sin viktigaste uppgift strax innan han ska dö. Han avlägger ett vittnesbörd som blir frösådden för den kristna kyrkans expansion. För det var Stefanus martyrdöd som ledde till den fortsatta förföljelsen och det blev utsedet för kyrkans utbredning. Guds högra sida, det är en beteckning på Guds allmakt, den fulla makten. Och här samverkar Kristi mänskliga och gudomliga natur. Jesus är där också i sin mänskliga natur, lika väl som han är fullt gudomlig. Och så kommer då pöbeln. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Ja, det blev en mobb, verkligen. Och de höll för öronen, för det var ju orden som var det farliga. De orkar inte höra på det här. Och man kan nog säga här också att här överträdde de lagen. För att enligt stora rådets föreskrifter så måste man hålla en ny session nästa dag för att kunna fastställa en dödsdom. Och då måste det ännu underställas Rom. Men här kommer nu en mobb som bröt fram okontrollerad. Och denna mobb så blir inte heller stävjad av romarna. De romerska knektarna är tydligen passiva. För de har ju sett att här gör judarna själva de åtgärder som de borde ha gjort annars. Det är stora folkmassor som kommer i rörelse för de kristnas skull. Och den som tydligen mest agiterar här, det är Stefanus, och nu ska han dö. Och de klarar av det själva. Paulus hade ju också gjort stora brott med att döda många människor som har gjort upplopp och varit emot honom. Så han har inte något speciella behov heller att tillrättavisa judarna för att de går emot lagen. Här är det första gången som Saulus nämns. Vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Han nämns speciellt. Och det är tydligt att han är någon slags ledare för exekutionstruppen här, gruppen. Han är åtminstone en betrodd man, trots sin ungdom. Och sen kommer ju denne Saulus att bli verkligen aktiv. Så stenade de Stefanus under det att han bad, Herre Jesus, tag emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han. Vi påminns här om de ord som Jesus bad på korset. Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Stefanus har fått frimodighet och kraft. Att mitt i det som hans plågor är som värst, när stenarna håller på att ta livet av honom, haglar över honom, så har han frimodighet och kraft att be det här med hög röst. Så att människorna hörde det här. Han gjorde fienderna uppmärksamma på hans bön. Stefanus, han ber Jesus ta emot hans ande. Han tänker inte sig det nu att nu blir hans plats graven. Och så ska han vistas i graven en tid tills Jesus kommer och uppväcker honom. Det förespeglar inte Stefanus. Han visste det att när han dör, då ska han få komma till Herren. Det här är också ett sådant belägg som visar hur vi ska förstå tillvaron efter döden för de troende, en tillvaro hos Herren. Det är ett fint ord som används här till allra sist. Med det orden insomnade han. Man kan ju tycka att man skulle kunna ha en skönare sömn. Att somna på ett annat sätt än att ha en massa stenar som smäller i huvudet i kroppen på en. Han dog. Men man kallade att han insomna. För det var bara en fråga med en övergång från det kroppsliga livet till en bättre tillvaro. Kroppen somnade. Och den skulle sen väckas upp på den yttersta dagen. Så den somna. Det här är det sjunde kapitlet. Och efter det här följer det åttonde som vi börjar med nästa gång. Och vi ska försöka hinna med åttonde kapitlet. Så då kommer vi till Saulus då från hösten. Så att när vi nu ska avsluta den här säsongen så försöker vi åtminstone komma någorlunda genom åttonde kapitlet. Men för den här gången nu så är det tillräckligt. Vi har sett att Stefanus blev mördad. Han var frimodig och genom honom så kom sen det kristna budskapet att sås ut i världen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.